Varsågod Arne.
Tack.
Ja, mina vänner, herr ordförande, mina damer och herrar. Eftersom det nu är 90 år sedan Mannen bildades så firar vi idag det minnet. Själv kom jag in i Mannen för precis 50 år sedan. Och jag står alltså där som en person som har sett de sista 50 årens utveckling och som dessutom har minne av de människor som var med från allra första stund, de första 40 åren. Det är nämligen så att då träffade jag några av dem som var med och bildade Mannen och många äldre medlemmar. Så jag har som en av de sista en överblick över, personlig överblick över Mannens historia. Nu ska jag inte bli alltför självbiografisk, men det är väl inget fel att jag talar om hur jag kom med i Mannen. Jag var medlem i en liten klubb som vi kallade för Klubb Nova. Den var uppkallad efter det café på vilket den berömde professor Andersen i Breslau spelade schack. Det var Mannen med det odödliga partiet och Mannen som mötte Morphy i London. Vi kallade den för Klubb Nova, men vi spelade nog inte i klass med dessa storheter. Och där var bland annat Lennart Hansson som har besökt mig i dagarna, alltså icke vår Lennart Hansson, utan en annan, min gode vän sin militärtiden på 40-talet. Han hälsade på mig för några dagar. Vi hade med en medlem som hette Karlström, Ingvar, som avled tyvärr nu i december. Vi hade en liten klubb men ville pröva vingarna i andra sammanhang. Jag visste då att det spelades en turnering på restaurang Koldin som ligger på Bellmansgatan, en tvärgata till Haga kyrkogatan som vi alla känner till. Och en gång idag i januari stegade jag dit, passerade upp genom trapphuset som pryds av en bild av ingen mindre än världsomseglaren Adolf Nordenskjöld som seglade med skeppet Vega. Vi har ju Vegagatan och Nordenskjöldsgatan. Han står på Kap Kjelljusken och håller i Koldinordens vapen. Och det märkliga är ju att den Mannen var också ordförande i Stockholms schacksällskap. Det är ett problem som skildrar Vegas segling runt de fyra hörnrutorna på brädet. Jag kommer upp där och möts då en mycket vänlig man som visade sig vara Mannens kassör, Emil Hill. En man med mycket skämtsamt och trevligt sätt. Det första bemötandet är väldigt viktigt och jag lägger de nuvarande medlemmarna om hjärtat eller att de ska försöka att ta emot nya blygsamma eller blyga besökare så att de från början får en känsla av att jag är välkommen här. Mannen spelade då en nordisk turnering. Det var alldeles efter kriget och Mannens ordförande var Johan Ramberg, känd advokat i Göteborg. Och de som sysslar med frimärken, vilket kanske vi kan se där borta, ska också veta att han var innehavare av det berömda frimärket, den gula treskillingen, om vars äkthet man har diskuterat, men man nu tror att det nog ändå är så att det är ett feltryck. Han hade köpt frimärket för 35 000, på den tiden ett svindlande belopp, men han sålde det enligt uppgift till kung Karol av Rumänien för 60 000 kronor. Det var en realisationsvinst obeskattad för 25 000. Och 25 000 var mycket pengar då en vanlig banktjänsteman tjänade ungefär 3 000 kronor, 3 500 om året. Ramberg hade ju ryckt upp Mannen och det var en fin insats. Så skulle jag då börja spela schack i Mannen. Och en vårvinterafton då det började skymma så stegade jag upp för avenyn och kom till Mannens dåvarande lokal i något mörrig lägenhet där. Min första motståndare var en stillsam liten man han var i 46-årsåldern när jag tagit reda på, men jag tyckte inte att han såg så märkvärdig ut. Jag hade själv förberett partiet och i Klubb Nova hade vi spelat mycket damgambit, jag visste de mest elementära sakerna om det. Jag öppnade med damgambit och till min fruktansvärda förfäran så antog motståndaren damgambit. Jag var alltså bonde under. Jag kan säga att nu efter 50 år är jag den bonden under fortfarande. De enkla metoderna för att återta gambitbonden Det är för övrigt dåligt, sägs det ju, att försöka behålla det med konstlade medel. Fick jag aldrig tillbaka. Då visste jag inte vilken fantastisk motstånd jag hade. Det var en av de många storslagna personligheterna i Mannheim som under den enkla ytan dolde en världsberömdhet. Det var arkitekten Nils Einar Eriksson, skapare av Göteborgs berömda konserthus och ännu värre, eller ännu bättre, Nationernas förbunds palats i Genève. Det var alltså ett nedlag, och om mina fortsatta prestationer ska jag inte tala så mycket. Jag kan säga det att jag på hösten kom upp i den berömda klass 1, och som jag senare ska beröra, så var klassindelningen på den tiden mycket viktig. Det dröjde fram till 1953 innan jag lyckades vinna klass 1 och fick det berömda guldmärket, men det lämnar vi nu. Jag gör en liten återblick på Mannheims tidigare historia. Den finns ju här, alldeles charmant utredd, och jag har även i den bok jag hade nöjet att tillsammans med Ernst Åhman skriva 1955 på hösten och kom ut 56, redogöra för den historien. Att vi kunde det har en speciell anknytning till en herre som hette Erik Lundgren. Erik Lundgren hade kommit med i Mannheim 1917. Han anlände till Mannheim ytterst välklädd. Det var han alltid. Man kan säga en liten, om vi sa i världen, en liten klädsnobb. Sirligt trädde han in där. Han hade bonjour, ett plagg som knappast är känd nu i jeansens tidvarv. En förmiddagsdräkt som användes, lådor och liknande kommer. Han hade hatt, och han hade i handen naturligtvis en spacerkäpp. Då är det någon i lokalen som utbrister: vem fan är det som kommer i frack? Och i det ögonblicket blev Erik Lundgren fracken och kallades till sin död aldrig någonting annat. Det fanns många, han hade också en speciell vana. Han hade introducerat ett litet system med tal- eller ordförvrängning. Ni har ju talat om att man kan tala bakvänt, eller som han också säger, man kan baka talvänt. Och han införde det systemet att nästan alla medlemmar i Mannheim fick sådana nom de guerre, eller så att exempelvis den något törstige medlemmen byggmästare Törnqvist, han förvandlades till kvintörst. Och vi hade exempelvis, han är åter här, en gubbe som heter Karl Hall, född redan 1854 tror jag. Han var äldre än dessa medlemmar i övrigt. Han kallade vi för gubben Hall. Det förvandlades till Habben Guld, och till slut hette han bara Habben. Jag ska inte upprepa alla dessa saker om detta namn, det kan jag göra mellan skål och vägg. Men vi kan ta med en till, och det var Israel Rosenthal. Han var ju av judiskt ursprung. På den tiden var det inte, hade inte allt det hemska som har hänt senare inträffat. Judar skämtade om sig själva, inte minst. Det var äkt judisk humor. Och de skojade lite grann med honom, så han kallades för juden Rosenthal. Han förvandlades snart till råden Ljusental. Och när Stålberg, den berömde stormästaren, som blev medlem i Mannheim, kom upp, och på den tiden hade även Mannheim gemensam lokal med vårt schackförbund, så brukade Stålberg, som hade Rosenthal som favoritmotståndare, ställa frågan: är råden här? Och det var han ofta. Sen utsträcktes ju dessa förvrängningar till maträtten bräckt änka med skägg. Och det får ni själva räkna ut vad det kan vara för en maträtt. Denne Lundgren, han led ett romantiskt liv. Utöver att han var fint klädd. Och så han stod mycket bra ut. En fullkomlig Don Juan. Och han tävlade om olika kvinnors gunst. En av hans konkurrenter, eller har varit, prins Wilhelm. Så att han, för att tala något ekivokt, påstod att han var uppstallad ut på Hovås för olika andra. Denne man, han flyttade in i en lägenhet på eller var inneboende på Storgatan. Och när Mannheim skulle fira sitt jubileum, som är möjlighet för allt detta egentligen, alla de, allt som finns om Mannheim, skulle flytta in, eller skriva den boken 1955, så gick det ett dunkelt rykte om att Mannheim hade handlingar, originalhandlingar, liggande i en svart låda. Denna lådan var försvunnen, och misstankarna att Lundgren eller Fracken var den som på något sätt hade försnillat lådan, de låg nära till hans. Det gick rykten om att vederbörande hade bott på Storgatan. Det vet ni var det ligger i Göteborg. Och en dag for Erik Ulin ur tiden nu och pappa till Ragnar Ulin, ordförande i Göteborgs fackförbund senare. Den enormt energiska ordföranden Ivar Havner och undertecknad till Storgatan. Vi träffade då vice värdinnan. Av en händelse befann sig även värdinnans unge son, en yngling på cirka 12 år, i sällskapet. Vi frågade om det fanns någon låda. Svart skulle den vara, innehålla papper. Hon skakade på huvudet, hon hade aldrig sett det. Och tanken, den hemska tanken, att hela Mannheims arkiv skulle ha kunnat försvunnit i samband med de vindsröjningar som gjordes under andra världskriget. För att i händelse av bombning av Göteborg så skulle vindsbränderna inte bli så allvarliga. Då gjorde Ivar Havner den mest betydelsefulla investeringen, tror jag, i Schacksällskapet Mannheims historia. Fiskade upp en mindre sedel som på den tiden kanske var stor. Stack den i handen på ynglingen och sa: hittar du någonting på vindarna eller i källaren, så säg till mamma så ringer hon oss. 2 veckor senare ringde hon. Då var lådan återfunnen. Och jag kan säga att det var för oss var det som döda havsrullar eller någonting liknande. Vi for till Mannheim, öppnade rostiga låset och där, en sån här hög, fanns allting. Där fanns Mannheims första årsberättelse, skriven av Martin Andersson. En underbar historia om Mannheims tidiga idrottsövningar. Vi var alltså före med allting här. Även den kroppsliga träningen var viktig. Man hade kapplöpning i slåsskogen och allt möjligt. Och som slutade med de underbara orden: bortom dem som ständigt glömma att vad, allt vad världen sett skapas av unga händer spända av en eldig håg. Citatet var inte riktigt korrekt, men någonting i den stilen. Vi hade alltså funnit Mannheims urhandlingar, och viktigast, överst, det allra viktigaste av allt, låg den så kallade blå boken. Det är Mannheims historia mellan 1906 och 1912. Den var utförd i någon blåaktig ton av någon xylograf eller liknande, jag vet inte riktigt. Där finns teckningar, där finns fotografier, där finns en redogörelse för alla matcher som var spelade på den tiden. Och minnesord om bortgångna medlemmar redan. Den boken är bevarad naturligtvis och finns på Göteborgs stadsarkiv. Om jag ska strax berätta var ni kan se den. Det brukar sägas det att alla rättrogna mohammedaner, de ska en gång i livet se Kaaba-stenen i Mekka. De ska vallfärda dit. Och jag anser att varje riktig manemit ska någon gång i livet besöka Göteborgs stadsarkivs avdelning för folkrörelsens arkiv, belägen uppe på 10:e våningen i den stora skyskrapa som nu är relativt nybyggd och finns på Otterhällegatan, och där av personalen be att få ta fram Mannheims kassetter från det tidiga 1900-talet. Där kan man själv få se detta verk. Det var alltså en räddningsaktion som gick bra. Jag verkar att jag har pratat länge, men om ni inte har ni emot oss fortsätter jag en stund till. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Det går att ta kaffe under tiden. I alla fall, vi hade nu kommit fram till 1955 på hösten och vi firade jubileumet 1956. 1955 hade den största turnering som har förekommit dittills i världen arrangeras i Göteborg. Det var en stor turnering, och bara i minnet snabbt kan jag säga att det var väl minst 4 världsmästare med. Spassky, Tal, Schmitzlov, Bronstein, plus många andra, och även Stålberg. Och det var ett fantastiskt arbetsår. Men det visade sig det att vi kunde driva den turneringen utan ekonomisk förlust. Det gick till med pengar till Mannheim. Den arrangerades, från början var det tänkt som ett minnesturnering för Mannheim, men blev istället en göteborgsk angelägenhet. Och vi hade ju hela den så kallade kongressrådet som skaffade fram dessa 80 000 kronor på den tiden, bestod av Erik Olsson, en portalfigur. Han var visserligen bara inom situationstecken hedersledamot här. Han var med i sällskapet. Sen var det den nyss nämnde Johan Ramberg. Sen var det Nils Enar Eriksson som jag mötte i mitt nyss nämnda parti. Och så var det en fjärde man, och det var Volvos inköpsdirektör Åke Reifors. De gubbarna och en del andra skaffade fram dessa väldiga pengar på den tiden som behövdes för att göra denna storturnering. Och Rågard, som hade lagt ut stora pengar på turneringar i Stockholm, kunde säga att ljuset kommer från väster. Vi gjorde detta alldeles självbärande och blev en lyckad turnering. Sen ska jag gå lite snabbare om vad som har hänt under några saker som jag erinrar mig. Idag vet ju alla vad ratingsystemet är. Men de fanns inte på den tiden, utan det var det känd och förmodad spelstyrka. Och det var ju en mycket svävande begrepp. När man skulle spela en match så placerades alla som tillhörde mästarklassen överst, oavsett om de hade en urgröpt eller, ska vi säga, förmultnad spelstyrka. Och det gjorde det att det var mycket svårt att komma upp med dessa. Vi hade det så kallade guldmärket från 1928 fram till 1978. Och det enda som gällde var att försöka vinna klass 1. Och det var en enorm kamp om det. Själv lyckades jag 1953 erövra detta, vilket uppförvånade mig mest själv. Även den gången var det en spelöppningssak som gjorde mig något skrämd. Även då försökte jag med på damgambit. Damgambitens vänner är ju de som spelar lugnt och fint, dricker kaffe och det händer inte så mycket. Man förlorar i varje fall inte så fort. Då mötte jag en lokförare Grönvall. En mycket trevlig man, och när jag då hade öppnat den vanliga damgambiten, då drar han, om jag nu inte alldeles är förvirrad, E7-FM, varmed Albins motgambit har etablerat. Om den hade jag, om för att tala engelska, foggy ideas. Och han säger då, sträcker på sig den här mannen och säger att ska de upp i mästarklassen, då måste de kunna Albins motgambit. Jag funderade ungefär 45 minuter och fortsatte sen och lyckades till slut, efter det mest analyserade partiet i mitt liv, vinna detta parti. Efter ömsesidiga damförvandlingar. Han hade nog anlitat lika mycket tid som jag på analysen. Kanske hade hjälp av rena mästare. Ja, det säger vi ingenting om. Jag lyckades ta mig dit, och sen blev det mest att ägna sig åt Mannheim. Jag talade just nu om den här indelningen i klasser och vikten vid placering. Då gjorde vi ett försök som tyvärr inte lyckades, och jag har vid många tillfällen talat med Mats Eriksson om detta, att införa ett ratingsystem. Ett sånt hade funnits i Amerika. Speciellt om korvspelarna i Amerika hade ett system. Allt grundar sig mer eller mindre på procentuellt utbyte av poäng mot motståndare av en viss styrka, det vet ni alltså. Men vi fastnade för det tyska systemet som heter Ingo-systemet, och som inte har någonting alls att göra med proffsboxaren från Grimmelsvägen. Utan det var en herre som heter Anton Hösslinger som bodde i Ingolstadt. Hans system var byggt på de fyra enkla räknesätten. Och jag gjorde stora försök att introducera det i Mannheim, skrev artiklar i tidskriften etc. Men Ernst Åhman, när han fick för sig att han var emot något, så var han emot det. Det är möjligt att han tyckte det, att det var inte riktigt fint att de stora mästarna och även han själv, eliten, det skulle sitta några enkla knoddar som var bokhållare och räkna ihop poängmässigt. Det var ungefär som att man skulle då värdera Beethoven och Mozart efter någon sorts premieringssystem för tjurar eller nötboskap. Och det var inte tillräckligt ädelt. Jag fick alltså bakläxa och han meddelade mannens styrelse att vi ska spela schack och inte sitta och räkna rating. Därför tog det 15 år innan det system vi har nu kom tillbaka, och det berodde tyvärr inte på Mannheim utan på Skånes schackförbund, där en herre som heter Anderberg var ordförande, och till hans hjälp och kanske den verkliga initiativtagaren var C. Erlandsson, en märklig personlighet. Om jag ska tala om allt vad han håller på då får det bli ett nytt föredrag någon annan kväll. Nåväl, ratingsystemet kom och Åhman skrev insändare av ilske natur in i det sista, men det hjälpte inte, utan vi fick detta system, och att det blev så bra berodde på att det kom från en Lunds akademiska schackklubb, att bakom det stod inte någon enkel man från Ingolstadt utan en professor, Arpad Elo. Han heter egentligen Elö, för han var ungrare, och bokstaven Ö förekom ju i det ungerska språket. Denne Elo hade alltså lagt in de mest komplicerade kurvor för att få fram sitt system. För att det skulle kunna användas inom klubbarna fick man då den kända lathunden där man lägger till och tar ifrån poäng. Om Elo-systemet och andra system föreslår jag att vi tar en speciell afton och diskuterar. Det skulle jag kunna tala om i flera timmar, om bristfälligheter och det andra. Då hade alltså mannen fått ett ratingsystem, så vi slapp att ha dessa sammanträden som styrelsen hade med upprörda spelare som hade blivit nedflyttade från tredje till fjärde bordet utan att förberedas på denna skymf. Vi kunde sitta där. En del var rasande och andra grät. Det var egentligen en av styrelsens stora uppgifter. Så det var en, man kan säga att det var ett himmelrike att få detta system där man kan avfärda alla gråtare eller ilsna människor med att ja, det är ju bara att spela upp dig. Det är ju, ta poäng så går det bra. Nu har jag pratat mycket, men jag ska fortsätta lite till, för det hände mer saker. 1961, då fick vi Tiske för schack på halsen. Den hade varit många år Sveriges förbundsorgan, hade skötts av 22 år av stormästaren Erik Lundin. Han hade sålt den 58, överlämnades till en bildad och trevlig man som heter Josten Westberg, som dock var bohemisk och mot slutet av sin verksamhet under 4 år inte längre klarade det hela, trots en reducerad subvention. Då var Åhman mer entusiastisk, han prackade på Mannheim, eller snarare Arne Berggren, skötseln av Tiske för schack. Ordförande, eller rättare sagt chefredaktör, blev ju Erik Ulin, och han skötte även studiespalten och skrev en del. Han var inte riktigt entusiastisk, men han var uthållig och han skötte detta. Så var det Ernst Åhman som åtog sig redaktionsskapet, och jag som kastades över att sköta detta, att utan datamedel och så vidare sköta detta register. Vi började med 3200 prenumeranter, mycket i dagens läge, men kunde i alla fall genom ett försäljningsarbete som ni inte kan göra er en föreställning om, driva upp den upplagan i 4003 plus 500 juniorer. Då hade jag övertalat dåvarande förbundsordförande i Sveriges Schackförbund, överdirektören Birger Öhman, att låta ungdomarna i Göteborgs Schackförbund, eller i Sveriges Schackförbund, erhålla tidskriften till en billig penning. Då blev det 500 därifrån, och plus bytesexemplar så var vi framme i 5000, och det var en bra siffra. Detta höll vi på med i många år. Åhman lämnade kommittén, han blev trött på det hela. Istället kom Bertil Gedda, poeten och drömmaren, och mycket, och den kände problemisten, och förbereds just en bok om honom nu. Och sen satt jag kvar ganska länge tills jag blev lite tröttare här i livet. Och nya medarbetare som Håkan Rosén kom med. Men vi har glädjen att i alla fall genom denna insats i Göteborg under flera decennier har räddat den gamla tidskriften som nu utkommer på, jag vill tro, den 101 årgången. Och där Mats Eriksson är en av de stora medarbetarna, och det sköts på ett fantastiskt sätt av Bo Plato i Hässleholm. Så gick det några år, nu kommer det en annan ny sak, nämligen utbytet med Kiels schacksällskap. Vi hade hört talas om det, att de skulle ha en blixtturnering. Och vi beslutade oss för att göra en resa, spela fyrmanna lag då. Det laget består av undertecknad som då var till redan då mogen ålder kommen. Samt Håkan Olsén som sitter här. Sen har vi Christer Berg var med. Och så var det Ragnar Ulin. Vi får dit, kom fram i hällande ösregn till Kiel. Det var, vi åkte färjan över och sen var det, körde Ragnar Ulin bil ner om man minns rätt. Vi kom dit ner något osäkra på tävlingens styrka. Det visade sig att det fanns med mästare som Brinkman och Rellstab och vi undrar, vi har nog kommit på ett fel ställe. Men det var ett blandade lag där nere från olika postförein Kiel minns jag speciellt. Eftersom jag spelade remi i ett parti mot en yngling, halva Tyskland stod lutat över till jag lyckades springa över med kungen och blev patt. Det gav den halvpoäng som jag behövde för att vi skulle klara den matchen. Det var början till dessa utbyte. Nästa år får vi ner igen och då var inte vi som spelade utan Mannheims elit skulle delta och bli inbjudna till Travemünde, en underbar badort. Och det var där vi steg i land, det är en lång historia om det också. Hur det, vi saknade en medresenär som vi hittade på båten. Så småningom, det var ingen dödsolycka. Vi kom fram och vi fick spela. Och den tyska marken var då fortfarande inte så där stark som den var då. Så vi blev inbjudna där på, till en bättre lunch var det visst. Lunchmiddag. Men vi, själva efterrätten däremot betalar vi själva. Jag kan inte glömma, jag kan inte låta bli att berätta detta. Den här utvikningen från ämnet var det. Att det rullades in en vagn. Och det kom in en hovmästare i paraduniform, jag får säga. Han hade frack, inte bonjour. Och han tände på det hela. Det var det flamberade persikor. Då var det en ytterligare en servitör som lade fram det. Den maträtten kostade 1,50 D-mark. Det var billigt. Det blev dyrare senare. Sen fortsätter detta och fortsätter fortfarande samarbetet med Kieler Schachgesellschaft von 1884. Och min gode vän Horst Lüders är jag ofta i förbindelse med. Han har haft vissa hjärtbesvär men inte sämre än att han besökte Niagarafallen helt nyligen. Och gjorde en tur i södra Nordamerika och skrev när han kom hem. Och gett ut helt nyligen en mycket fin bok om det underbara bibliotek som finns i om schack i Kiel. Om någon kommer dit. Det finns på Schleswig-Holsteins landesbibliotek. Innehåller bland annat samlingar efter en känd problemist som heter Mannesmann. Vad händer mer för nya saker? Ungdomsverksamheten. Den hade börjat på 50-talet på allvar. En av de första. Det är konstigt att nästan alla är närvarande som var med då. Herr Brodén möter i sitt första pris stormästaren Gideon Stålberg. Och vi ryckte Hans i ryggen då. För det var väldigt bråttom att partiet skulle ta slut. På grund av att Gideon Stålberg som gärna åt, ännu gärna drack, skulle iväg till någon av stadens restauranger. Men som väl var den gången så lyckades Stålberg då vinna partiet. Och sen inom några år var ju Hans Brodén, jag kanske inte bör komplimentera hans närvaro så, men han blev ju mycket mycket, han är så mycket så jag kan inte räkna upp det. Han är bland annat Sverigemästare för juniorer och deltagare i VM i schack, det kanske inte de unga vet. Jag ska inte fördjupa mig i det mer nu. Dessutom naturligtvis en av mannens stora donatorer och ordförande, allt möjligt. Han kom dit då och sen följde en del nya. Vi har Christer Berg som kom dit ganska nyss på 50-talet. Och vi har Håkan Olsén lite senare. Sen kom det stora ögonblicket då herrarna Björn... Står det still? Det är Björn Andersson han heter. Ja, Björn Andersson och Mats Eriksson kommer in någon gång 73-75. Och det betydde ju den stora förändringen. Då fick vi in två starka spelare som dessutom var organisatörer och detta radarparet. Jag hoppas inte jag nedvärderar någon annans insatser så mycket, va? Vi har haft många insatser, inte minst Kardell som är här ikväll som gjorde en mycket stor insats. Är han kvar? Har han gått hem när jag ska börja tala? Nej. Där sitter han. Hans insatser kanske är delvis förbesedda för han ordnade stora läger för ungdomar på sin sommarvilla. Man är fortfarande kvar. Så det ska vi inte säga om det. Men det är klart, Björn Andersson, Mats Eriksson och några till. De byggde ut denna ungdomsverksamhet på det mest fantastiska sätt. Och vi ser ju resultatet idag. Ja. En annan sak som vi började med, det var ju Norstadstorget. Från 1980. En händelse att de ringde upp och hade köpt ett spel som stod på, de hade på golvet. De ville att någon skulle komma ner och prata lite grann. Jag åkte ner. Och sen kom den återkommande evenemanget. Håkan Lundsén och jag började sälja schackböcker. I mycket liten skala, några hundra kronor. Och det förvandlades ju snabbt och sköts numera av Sten Jansson och hans fru. Och det rör sig om omsättningar på kanske ett par hundratusen per auktion. Och det har ju spritt mannens namn över världen. Nu tror jag har pratat tillräckligt, men jag ska sluta med en liten collage eller en liten scenario om en annat original som inte är närvarande, och därför kan jag ett annat original utöver mig. Och de alla de andra, och Erik Lundgren och Fracken och allihop. Jo, det var Claes R. Nilseden som gjorde sin entré. Det har sagts om Jussi Björling att ingen har sjungit och ingen kommer någonsin att sjunga som Jussi. Och om vännen och den originella mannen Claes R. Nilseden kan säga att ingen har trummat ihop spelare som han. Han har varit mannens trumslagare. Man kan tänka sig det att han ringer hem till någon. Vi kan kalla honom Olsson. Jag tänker inte på någon viss Olsson. Klockan är 7 eller 19.00 kan vi säga. Och förestår deltagare i Mannheims vårturnering. Nej, det går inte. Jag har annat för mig. Klockan 21 så ringer Nilseden på nytt. Och frågar om inte beslutet från klockan 19 kan omprövas. Nej, det går inte. Olsson har tänkt sig en helt annan firande av våren. Han ska promenera på kajerna med en blek liten blå Lucil istället för att vara här på Mannheim och spela. Så blir klockan 23.15. Då ringer det. Olsson har just somnat. Han vaknar och undrar, vad är detta? Vem fan är det som ringer klockan 11? Har pappa fått hjärnblödning eller har någon kört ihjäl sig? Nej. Det är Mannheims trumslagare nummer 1 som ringer. Olsson har då två saker i världen som han vill. Han vill två saker, Olsson. Han vill sova. Och han vill inte bli väckt klockan 1.15. Efter ett kort samtal är alltså Olsson inbokad som deltagare i Mannheims vårturnering. Ett av argumenten med deltagandet hade varit att det var en frirond. Och nu har han till synes fyllt den då. Men då upptäcker, klockan är nog 11:30. Och, Nilseden att det... Upptäcker han att jag har genom en efteranmälan finns det ytterligare en som inte är med i vårturneringen. Som saknas. Och han börjar då med stor hast och bläddra i telefonkatalogen. Tempobeteckningen Allegro Furioso eller så. För att hitta en annan Olsson som ligger i någon annan säng, i någon annan lägenhet och fortfarande inte är anmäld till vårdturneringen. Men hur det går, det ska jag inte tala om. Jag är medlem i Mannheim och det har varit bland det roligaste i mitt liv. Jag har upplevt en del sorgliga saker och många roliga. Partier jag har förlorat. Det är inte värre än en vanlig förkylning. Jag går över på 14 dagar. Och jag hoppas att jag kan vara med ytterligare någon tid. Jag är i livets nedförsbacke. Men det är ju fantastiskt att stå här. Och se denna underbara lokal. Och denna vina skötsel. Jag glömde schackhuset. Det var också en Mannheims historia från början. Det finns tre djur i det livet. Dels fanns det i schackhusets källare, det vet inte många, en fullt levande boaorm. Han bodde i en belyst låda och ägdes av vicevärdens son i huset. Det gjorde jag att under min första tid, vi hade ju lokal för tidskrift för schack där, så rörde jag mig mycket försiktigt när jag trevade mig ner i mörkret där. Nästa djur var betydligt mindre. Det var den mus som jag hittade på golvet i Mannheims ostädade lokaler. Om han hade dött av svält tror jag inte, men han hade den hade möjligen dött av matförgiftning i samband med att han hade mumsat på de ständigt kvarlämnade med ketchup indränkta gamla korvar som brukade ligga bredvid bräderna när vi, jag och andra äldre herrar var där och städade. Det tredje djuret är den lilla geting som var med när Mannheims tidskrift hette Nya Mannheim med sting. Men det tyckte Åman att det var för att ta efter Expressen. Och då bytte man ut det mot hugget. Och en geting hugger ju inte, utan då introduceras den nya symbolen, krokodilen. Och därmed har jag äntligen slutat. Vi kan dricka kaffe och de närvarande kan övergå till roligare saker. Skulle det vara någon som vill fråga mig om något av alla dessa gubbar, och även kanske damer som är med, så ska jag med nöje stå till tjänst med det. Tack alla vänner här. Bra. I detta inspelat. Vi får se. Det är bra. Du ska alltså ha en kaffe.